slasha.
Ölen är laddad och volymen är på max. Det är Slashat som är tillbaka mellan dina öron och vi är här ännu en vecka, Jesper.
Ja, avsnitt nummer 33.
inte en vecka för sent efter 32, kan man säga.
Nej, det är ganska on time, kan man säga.
Det är lite det så vi jobbar, du och jag. Vi är exakt här i rätt tid.
Det är sällan vi är. Nu känner ju inte alla ni som lyssnar oss här, men rent generellt så är vi väl inte båda två totalt sett som grupp jättebra på att hålla tiderna.
Eller hålla projekt i liv. Jag vet inte hur många projekt vi har haft ihop som kanske har liksom seglat ut i evigheten för sig själv. Slashat känns faktiskt igång.
Det är inget vi någonsin har lyckats göra 33 gånger.
Nej,
överhuvudtaget.
Nej, jag är imponerad, Jesper, men det har ju, alltså, jag tror vi har hittat ett bra koncept här. Vi håller det på en lagom, säga, låg nivå.
Men det gör vi väl ändå.
Nej, framförallt så får vi dricka alkohol mitt i veckan.
Ja, det är väl egentligen därför vi har dragit igång den här podcasten, så att det är okej att dricka ibland och på helgerna liksom.
Visst fan är det så. Visst är det så, och vi svär och vi beter oss precis, inte som vi vill. Men vi är alltså Sveriges största, kanske vi inte är, men vi är Sveriges bästa i alla fall, teknikpodcast. Där man kan säga att vi recappar veckan som har gått inom teknikvärlden. Har till exempel Microsoft gjort något, så vet vi det, och ni i andra led där. Och har Apple gjort någonting, så vet ni det också. Så det är väl lite vad vi gör, Jeppe, va?
Det är ju precis vad vi gör. Och det blir lika bra vi river av det när vi ändå håller på. Vi har kört vår tagline-tävling, har rullat en vecka. Fått in en hemskt massa förslag faktiskt redan.
Är det på den nivån som man börjar känna att hur fan ska vi kunna gå igenom alla? Vi får ta en eftermiddag eller något.
Ja, det kommer krävas lite arbete från våran sida. Men i alla fall, tagline-tävling. Jo, det är ju så att vi har hetat Sveriges nya teknikpodcast här nu. Ja, blir det ju 33 veckor, så långt över ett halvår. Och vi är ju svenska och vi är en teknikpodcast, men vi är inte så nya längre. Så vi försöker hitta en ny tagline. Och vi lägger det på er att komma med förslag. Och när ni har gett förslag i 2 veckor, nu är vi en vecka kvar, så kommer vi sammanställa dem vi tycker är bäst. Och så kommer vi lägga upp dem på sidan, så får ni en vecka på er att rösta på er favorit. Och den som vinner, det blir Slashats nya tagline. Och han som föreslog det namnet vinner ett exemplar av Adobe Photoshop Elements 8. Den senaste versionen. Antingen till PC eller Mac. Det får man välja själv vilken version man vill ha. Det gör man redan när man postar sin tagline.
Visst är det så. Och ja, vad är en tagline? Det är väl egentligen en slogan, Jesper, va? På svenska. Ja.
Precis. Någonting som, det får gärna sticka ut lite. Lite kort, slagkraftigt och sådär.
Mm. Och man kan se också lite från första veckan av tävlingen här att folk har tagit fasta på det, att vi vill ha lite Göteborgshumor i det. Och det är väl just exakt det vi... Det måste ju inte vara Göteborgshumor, men gärna med lite glimt i ögat slashat en svensk teknikpodcast hade vi kunnat komma på själva. Vi vill liksom låta er, våra älskade och kära lyssnare, faktiskt komma till oss med lite bra förslag. Killar som tjejer, man som kvinnor och ja, tanter som gubbar. Och det finns några sådana som lyssnar.
Och tävlar gör man då på www.slashat.se. Och så finns det en liten knapp längst upp till höger. Eller om man vill vara riktigt, riktigt cool, så är det bara slashat.se/tavling.
Precis. Och vill man liksom få den ultimata njutningen av Slashat, så ska man ju vara här live. Vi spelar in tisdagar klockan 20.00. Just nu är klockan 20.06. Det bryr inte du då om att lyssna på podcastversioner av detta. Men vi har en live-chatt. Vi har massa goa människor som hänger med och kommenterar under programmets gång. Vi är som en liten familj som blir fulla ihop på nätet. Fantastiskt nördigt, men that's how we roll.
Precis, det är bara bokmärka live.slashat.se och så hänger ni här. Vi börjar alltid försnack och förberedelser cirka 19.30, så vi har en halvtimme på oss att reda ut eventuella ljudproblem och chattproblem och videoproblem, så att vi är redo att sända klockan 8. Mm. Har vi fått med allt som har med tävling och live att göra?
Jag tänkte just göra en liten mysig segway för dig där, Jesper, och säga att man röstar ju då helt enkelt i våran tävling under nästa vecka på de Har vi sagt de tre bästa förslagen eller de fem bästa förslagen? Vad har vi sagt där?
Vi har inte sagt något exakt antal, men vi får väl själva sätta någonstans. Det här måste vara med, och så får vi se hur många som måste vara med helt enkelt. Så det kan ju bli 3, 5, 10. Så länge vi hittar bra förslag så ger vi er en lista att rösta på. Och ni har till, nu ska vi se, vad skrev jag på den här sidan? Jag tror att det är till måndag nästa vecka på er. Så vi har hela tisdag dag på oss att förbereda alternativen för nästa veckas inspelning, då vi slänger upp de bästa förslagen för er att rösta på. Så ni har till måndag, just det, måndag midnatt mot tisdag, så får jag rösta på det här.
Och pollen är ju faktiskt ett stående inslag i vårat lilla universum här på internet. Pollen är ju någonting där vi försöker att återknyta er lyssnare till våran sajt lite. Så att varje vecka har vi alltså en frågeställning som på något sätt oftast ibland har en anknytning då till showen, kan man säga. Och Jeppe, kan du recappa förra veckan?
Ja, vi gjorde det väldigt enkelt för oss. Vi hade ju en stor OS-launch för cirka 2 veckor sedan när Microsoft släppte lös Windows 7 i skarp version. Så vi gjorde det enkelt för oss och frågade helt enkelt om du har installerat Windows 7. Vi bryr oss inte så mycket om du har lagt in det som bootcamp eller om du har lagt in det på en virtual machine eller på din netbook eller vilken Windows 7. Vi har bara frågat om du har installerat Windows 7. Punkt. Svaren är inne. Och vi har en knapp marginal på ja-sidan här med 50,4% som har svarat ja. Och det blir ju då 49,6% som har svarat nej. Och det här ringer väl ganska hyfsat rätt med om vi kollar på våra tidigare poller när vi har frågat om de har Mac och PC, där vi landade på ganska exakt 50%.
Helt ovetenskapligt kan man ju då säga att det är väldigt få Mac-användare som är intresserade av att prova Windows 7.
Fast om man vänder på det så betyder det att om 50,4% av alla de här som är 50% som har PC, så har alltså alla PC-lyssnare bytt till Windows 7 plus någon liten stackare där som även har bytt på sin Mac. Kanske inte stämmer riktigt sådär, men det är ändå intressant att det är så högt som det faktiskt är.
Mm. Nej, men det är också kul som sagt bara att det faktiskt återknöter den tidigare pollen där, att det är pretty much 50-50 av våra lyssnare som är Macar och som är PCR, vad man säger då.
Ja, precis.
Och vi har väl en ny frågeställning till den här veckan också, va?
Absolut, men jag tänkte hålla på den i och med att den i denna veckan faktiskt är direkt kopplad till ett ämne, så håller jag på den tills vi kommer till det ämnet, så får ni alternativen och frågan då.
En liten cliffhanger.
Exakt en sån.
En sån. Men ska jag kanske skicka in oss rätt ut i veckans ämnen då kanske?
Ämne nummer 1.
Det är du, Ulf Elving, Jeppe.
Amen.
Amen. Det var inte bara Windows 7 som var en stor release under veckan som gick, förra veckan förvisso, men i den senaste tiden. Utan även Android har kommit igång på allvar. Vi har ju varit inne och snackat lite om Android, det vill säga Googles mobila operativsystem, lite tidigare här i showen. Och det är väl egentligen först nu som man börjar se den lilla björnen röra på sig, kan man väl säga. Jag har ju went on the record och sa för en månad sedan eller två att jag är övertygad om att Android kommer att krossa iPhone. Det kanske låter lite kontroversiellt. Jag äger själv en iPhone. Jag är supernöjd med iPhonen. Men det finns några, i min syn på det, brister med iPhonen. Till exempel just då att den är en nedlåst miljö. Jag måste hålla på med hackintoshar för att kunna utveckla på den. Och när jag väl har lyckats hacka ihop någonting så ska någon godkänna det hos Apple. Det är en process som tar 2 veckor. Man kan inte köra multipla program på en iPhone samtidigt. Man kan jailbreaka den, men jag är inte intresserad av att köpa en produkt för 10 000 spänn för att sen behöva jailbreaka den för att få göra det jag vill på den. Vi har pratat om detta innan. The Walled Garden, det är den lilla, perfekta lilla världen som Apple har byggt, vilket är jättebra, men det kanske inte passar alla. Och nu då under senare tid så har vi sett fler och fler mobiltelefontillverkare. Jag berättar då att de kommer köra med Android. Till exempel idag var det väl, Jeppe, va? Som Sony Ericsson berättade att de släpper sin första Android-mobil i sommar.
Ja, antingen var det idag eller så var det igår eller i förrgår. Det var i absolut senaste dagarna här i alla fall.
Precis. Xperia X10 kommer alltså innehålla Android. Huruvida det är en bra telefon eller inte kommer Jeppe förklara för oss snart här. inte för att han har hållit i den, men han har en bestämd åsikt rörande detta. Jag ska bara dra igenom ämnet snabbt här. Så
kör,
vad,
kör på, jag kan vänta.
Så vad har hänt med Android den här veckan? Jo, det som har hänt är att Android 2 har annonserats. Eclair heter versionen. Av någon anledning så döper Google sina Android builds eller releases efter pastries, vad heter det på svenska? Småkakor? Ja,
bakelser.
Bakelser. Så 1.5 hette cupcake, 1.6 hette donut och 2.0 blir det naturligtvis heter eclair, som är någon fransk bakelse av något slag. Jag vet inte vad det är. Verizon är den första leverantören i USA som säljer mobiler med Android 2 då. Sägs komma den 6 november, det vill säga på fredag, va?
Blir det det? Jag sitter och sover på min post här. 6 på fredag, ja.
Ja, och den mobilen heter helt enkelt Droid. Efter ordet Android. Huruvida den kommer heta Droid när den når Sverige är inte säkert. Den senaste gissningen var att den skulle döpas till Milestone i Sverige.
Även hela Europa har jag till och med hört att Milestone ska användas på den här prytten. Mm,
jag läste det. Det är säkert någon stackare som har tweetat och så, ni vet hur det går med vattenpumpen liksom, och nu är det verklighet. Är det verifierat på något sätt? Läste du mer om det där?
Nej, jag läste det och så stängde jag ner och så utgick jag från att världen var sån.
Den var sån. Så vad är då nytt i Android 2.0 och framförallt vad skiljer Android 2 mot iPhone 3. Är vi uppe i ettan nu, va?
3.1.2 är vi nog uppe i till och med.
Till och med. Och framförallt då det som Verizon och Google pushar stenhårt på med nya Android här, det är ju öppenheten och tillgängligheten. Alla ska få den telefonen de vill ha. Tillbaka på det här med applikationer då, att man kan göra egna applikationer, man kan publicera dem snabbt i Android Marketplace som deras motsvarighet till iPhone App Store. Och ja, framförallt, och så säger jag, en annan stor skillnad är att den bygger på Java istället för bytecode eller vad iPhonen håller på med. Men framförallt öppenheten, och det kör de ganska stenhårt med just i marknadsföringssyftena då. De kallar den lite skämtsamt för I don't run simultaneous applications. Android do. Fyndigt, Jeppe, va?
Får jag prata snart?
Förlåt.
Jag har byggt upp så massa här inom mig nu. Jag har så mycket som måste ut.
Jag har mer att säga, men vi släpper in Jeppe här. Ska vi börja med Xperia X10, Jeppe, så du verkligen får ånga upp det lite här?
Ja, det kan vi göra.
Kör då.
Sony Ericsson, de suger. De har sugit i många år och speciellt på smartphones. Det finns inte en enda smartphone de har gjort som har någon, på något sätt motsvarat någon som helst förväntning. Det spelar ingen roll om det är P800, P900, P910, P990 eller X1, första Xperian. Allt de har släppt i smartphoneväg har alltid varit förannonserat alldeles för långt innan den kommer ut. Den är alltså hipp när de presenterar den och den är extremt ohipp när den kommer ut och motsvarar ingen som helst förväntningar. Nu så sägs det att den här Xperia X10 ska komma ut första kvartalet 2010. Och så annonserar de ut det nu. Det är faktiskt kortare från när de presenterar den till när den ska komma än deras tidigare telefoner. Men det spelar ingen roll. Xperia X10 kommer att levereras med donut. Alltså 1,6an. Och då ska vi komma ihåg att 2.0an kommer officiellt dyka upp innan årsskiftet. Vilket betyder att när den här då Sony Xperia X10 kommer ut första kvartalet, när Sony säger så brukar det betyda absolut sista dagen på det kvartalet, så gissa sista mars. Så när den kommer ut så är den redan gammal, och det är inte bara att uppgradera hur som helst, och det här som är det stora problemet som jag tycker som är det stora problemet med Android. Du kan inte själv välja att uppgradera till vilken OS-version som helst, utan det måste stödjas direkt från operatören, i och med att alla utom egentligen första Android-luren, G1-an, så har operatörerna lagt sina egna gränssnitt över de här grejerna. Det är samma som med den här HTC Hero som ligger på 1.5. De hoppar helt över donaten och väntar på att 2.0 kommer innan själva tillverkaren kommer att göra sin variant av det för att stödja det. Och då sitter man där i träsket med OS som inte fungerar kors och tvärs. Och det är samma problem här då med Sony Ericssons Xperia X10. De har till och med gått ut och sagt att den kommer få stöd för 2.0 i sinom tid. Det betyder alltså att du får en gammal mobil 3 månader efter 2.0 har kommit ut med 1.6 på. Gay.
Skulle du tycka samma sak om man säljer en PC då med Windows XP på?
Ja, alltså köper en PC med XP på så kan du själv välja vilket OS du ska installera. Ja. När de här operatörerna, alla gör ju sina egna varianter utav Android, de lägger ju på en sån overlay, inget gränssnitt. Vilket betyder att du kan inte själv ta din Xperia X10 och installera det senaste OS:et på det. Utan Sony Ericsson måste själva göra OS:et tillgängligt åt dig. Och alla som har ägt en smartphone som Sony Ericsson vet ju att Sony Ericsson skiter fullt i dig efter du har köpt deras smartphone. Man får leva med sin slöa mobil, du får någon liten uppdatering här och var, men det mesta kommer aldrig lösa sig och de bara hoppas att du glömmer bort hur kast din telefon är.
Mm. Vet vi det by a fact att det är så att vendern, alltså Sony Ericsson eller vad det nu kan vara, Motorola, har rätten att neka att det är att lägga in bilds, alltså vilken bild du vill egentligen?
De kommer inte, om du köper en telefon med ett grafiskt gränssnitt gjort för just den telefonen, så kan du inte rent praktiskt lägga in original OS:et. Så har jag förstått det.
Ja, du får stort gehör här i chatten, Jesper, också rörande detta. Och är det så då faller du lite på sin egen öppenhet, så att säga. Det är öppet tills vendern bestämmer vad ni får använda, och då faller ju lite poängen där.
Lite. Det blir lite. Jag har just kastat lite grus i ögat på det här i alla fall. Så får du blinka dig i ringen helt enkelt tills du tycker att det är värt det. Och sen så, om jag förstod dig rätt här, den här marketplacen. Det är ingenting som Android-gänget eller vad heter Open Handset Alliance kommer pilla i vad du lägger för program. Utan gör du ett fulprogram ska du slänga upp det på Market Store. Det kommer inte kontrolleras av någon annan än användarna.
Och det är så jag har förstått det. Så, att,
så det är ingen verifikation av programmen helt enkelt?
Nej, utan jag slängde inte upp någonting. Men jag tittade och loggade in med mitt Google-konto och det var bara att register and publish. Liksom. Det var den nivån på det.
Mm. Det låter som att då man gör telefonen rätt öppen för anfall, höll jag på att säga. Men det blir lite mer skadligt så sett. Visst, man kan ju tycka vad man vill om Apples lösning för iPhonen. Men du slipper ju saker som pajar din hårdvara eller mjukvara. Att malicious program helt. Du slipper nastyware, kan man säga.
Ja, men det är ju just det att... Jag tror det var Dvorak, vet han, John C. Dvorak, som gjorde liknelsen mellan Apple och Mussolinis Italien. Att allting är jävligt fishy liksom. Folk försvinner och det är liksom, det finns Gestapo och grejer. Men tågen kommer i tid. Och det är lite liknelsen då till Apple, att operativsystemet, det finns lite, Apple bestämmer att Flash inte stöds. Punkt. Du kan inte använda Flash i mobiltelefon. Sen att, som Dryngfors vinner på, är det 90, någonting av alla världens datorer stödjer Flash. Det rör inte Apple i ryggen. Man bara stannar där och bestämmer att så är det på våran plattform. Det bonussidan där är att tågen kommer i tid. Allt funkar på en iPhone. Det finns inga malware. Det finns programmen i sin tur har gått igenom av någon som på Apple som har godkänt att GUI:et är korrekt och den gör det den säger att den gör och allting. Så att det är en svår balans mellan två världar där, naturligtvis. Jag håller med dig i dina argument där, Jesper. Fast å andra sidan, det är väl som en PC. Vad fan, kolla PC och Mac-världen liksom. Det finns inga virus till Macintoshen. Förmodligen bara för att det är bara 8,1% som använder Mac. Men för att det inte är en intressant plattform att skriva virus mot. Till skillnad från Windows-världen då, där ja, vad är det, 70% använder eller någonting.
Fast jag ser ju hellre till att min telefon är hyfsat nedlåst så att jag slipper skräp än att den är upplåst för saker jag inte så här långt har behövt. Som ju öppnar upp för möjligheten att folk ska kunna utifrån paja för det. Det är ju bara egentligen att kolla på, det var någon holländsk kille som har gett sig på att hacka jailbreakade iPhones. För så fort du har jailbreakat den så är den öppen, och om du inte ändrar rootlösenordet så kan han ta sig in i din telefon remotely, låsa den och be dig gå till en sida och betala $5 för att få låsa upp din telefon. Så fort man låser upp grejerna då är du, ligger du lite risigt till alltså.
Å andra sidan, vad är det? Defcon, Dev5con. ja, någon hacker innan citationstecken, konvent i USA, så var det en kille som hackade en iPhone, en låst iPhone i USA via ett sms. Det är också rätt coolt faktiskt att kunna göra det. Det är också därför Microsoft har varit ganska hårda mot Apple, just att iPhonen är inte en företagstelefon än. Den är för osäker. Den är inte krypterad på rätt sätt och allting. Och det är ju någonting som Apple kommer jobba hårt för att fixa naturligtvis. Men det som du säger, Jeppe, ju mer man öppnar upp en plattform, ju större risk är det att man får med sig en liten STD hem.
Vilket är helt naturligt. Det är ju inte konstigt att det är så. Ja, precis. Får man på krogen, då får man leva med det. Nej, men ja. Det är ju så. Det går inte att komma ifrån. Det går inte att få det bästa av två världar liksom här, tyvärr.
Om man put you on the spot lite där då, Jeppe. Vad är viktigast för dig om du får välja i din egen enfaldighet? Är det viktigare för dig att kunna customisa din telefon till exakt som du vill ha den? Eller är det viktigare för dig att ha någonting som liknas vid iPhonen idag, där det är mer kontrollerad miljö och allting funkar, men du kan inte kolla på Flash till exempel, för att så är det.
Ja. Jag vill bara att shit ska funka helt enkelt. Och Flash, jag tycker inte om Flash by nature, så att för min del är det ingen big deal. Jag tycker alltid, jag gillar inte ens Flash i datorn.
Men visst, det är kul att...
Ja, nu får jag piska. Men visst, jag gillar idén med Android, men jag hade ju egentligen från början hoppats på att alla körde alltid samma Android. Alla prylar kunde åtminstone köra samma grund OS, och sen beroende lite på vilken hårdvara du har. Har du en GPS så kan du använda GPS-funktionaliteten. Men i och med att alla då modifierar sina egna OS för att lägga de här grafiska gränssnitten på, så är du helt plötsligt inlåst i någonting som kan liknas vid någon S60 eller någon UIQ-variant ändå. Vilket är lite trist. För menar, sitter du med den äldsta iPhonen du kan hitta på marknaden, så kan du fortfarande gå in i App Storen och köpa program.
Än så länge skulle jag vilja säga det, Jesper.
So far, absolut.
So far. Jag menar, vi vet ju inte vad Apple har för planer för iPhone 4.0 till exempel.
Absolut inte. Men jag kan aldrig tänka mig att de inte kommer köra en App Store där du kan få olika varianter, så att allting fortfarande finns tillgängligt.
Det är en intressant framtid här framöver, och med tanke på att det kommer komma, vad jag läste, jag har 10 stycken nya Android-mobiler inom de närmaste 3 månaderna, framförallt runt jul då, så är det en intressant utveckling. Sen så har det mycket att göra med det som du var inne på, Jesper, om de ändå låser handseten, alltså själva telefonen, till en viss bild, att du kan bara ha Sony Ericssons builds av Android på en Sony Ericsson-telefon. Nu låter det sig lite som en Sony Ericsson-grej att göra, som du var inne på också där, Jesper. Blir det mindre intressant. Time will tell. Jag tycker det är en spännande framtid, och framförallt vad detta gör, det ger Apple en chans här nu att faktiskt göra någonting riktigt fräckt med i framtiden här nu med iPhonen. Att de inte bara sitter där i en kungaposition och känner att fan vad vi är bra, vad vi tjänar pengar på detta, utan de känner flåset i nacken och tvingas till utveckling, kan man säga så.
Ja, absolut. Men å andra sidan, historiskt sett så har de aldrig suttit på sin tron och rullat tummarna. Om du kollar på vad som har hänt i iPhone OS 1 fram till 3.1.2, det är ju rätt stor skillnad. Från början fanns det ingen App Store, det fanns ingen copy-paste, det fanns egentligen ingenting mer än ringa, kolla på YouTube och lite sådana små grejer. Så de sitter ju inte och sover. Det händer ju grejer hela tiden, och de flesta funktioner så här långt som har tillkommit har ju antingen tillkommit på grund av att folk har saknat funktionerna, eller att andra har kommit med liknande funktioner som de bara försöker matcha då. Med undantag för kanske kameran som fortfarande är sorgligt efter. Men jag ser fortfarande fram emot att du köper en telefon med Android på, av två anledningar. Ett, då kan jag titta på den, leka med den, för jag har fortfarande aldrig lekt med en Android-telefon. Så att skaffa en sån, då kommer jag sitta och häcka över den en stund och se vad som händer. Två, jag köper loss din 3GS sjukt billigt. Så har vi löst det. Göra två flugor på smällen med en gång.
Nej, du känner mig, Jeppe. Vi har ändå varit bröder i princip här nu de senaste 12 åren. Jag är inte den som springer upp med två mobiler i fickan. Så köper man en Android-mobil, så kan du få köpa min 3GS. Det ska vara okej.
Woho!
Eller om du finansierar den absolut fetaste ändå av bilen till mig, så kan du kanske få 2-3 gäsar. Skitsamma.
Ja, okay.
Vi kommer till det. En vacker dag. Jag har en kollega på jobbet som har en Android, så jag har själv lekt med den. Inte lika snabb och inte lika rapp. Han har HTC Hero, tror du det vara, va? Det var den senaste. Eller är det Magic som är den senaste?
Ja, jag vet inte. Hero är den med flashlight-stöd som gärna,
ja, det är den senaste.
Drar ner light-texten så liten att man inte ser ett stort flashlight.
Amval hjälper mig här i chatten och säger att det är Hero som är den senaste HTC:n. Och han har den, och den kanske inte är lika snappy i menyerna, men just det där, alltså, jag är utvecklare som många vet i alla fall under showens gång här, eller under våran livstid som slashat pratare, och det är en viktig grej för mig att kunna utveckla själv till operativsystemet eller enheten som jag använder, så att, ja, vi får se, time will tell.
Och om jag ska gå ut lite på en limb här, så drar jag egentligen slutsatsen baserad på all min tidigare erfarenhet av Sony Ericsson. Att den här XT kommer vara sjukt slö, kommer vara bortglömd så här år, nästa år.
Ja, nej, jag är rädd att du har lite rätt där. Och ändå säljer väl, vad fan var det jag läste? Jag läste några, såg några siffror rörande hur många telefoner Sony Ericsson säljer under ett kvartal. Hur många som Apple säljer. Jag menar, Sony Ericsson säljer mycket, mycket mobiler.
Sony Ericsson är ändå en väldigt liten aktör som tappar mer och mer. Det är lätt för oss svenskar att tro att Sony Ericsson och Nokia är de stora märkena. Men det är de absolut inte. Både Motorola, LG och Samsung är alla större än Sony Ericsson. Jag tror att Sony Ericsson kommer lägga av med det här så småningom. Om inte jag minns helt fel, så har jag för mig att Sony vill hoppa av här. Eller Ericsson som vill hoppa av. Någon vill inte vara med och leka längre. Någon sitter och gråter för att plånboken läcker helt enkelt. Och det är bara att titta på en vanlig icke-smartphone från Sony Ericsson. Det har inte hänt så mycket, ja, de senaste 9 åren så där. Menyerna ser likadana ut. Det är samma funktioner. Du får bara lite bättre kamera. Lite bättre skärm. Sämre och sämre knappar. Jag gillar inte Sony Ericsson här. Det kanske framgår något subtilt här eller inte. Men ja, vi får se. Jag provar gärna XT när den kommer, men jag har lågt ställda förväntningar, så den kan ju egentligen bara överraska.
Ja, Linux-professorn här i livechatten meddelar att prognosen säger att Apple kommer att ha sålt 45 miljoner iPhones vid årsskiftet. Det är ändå en och annan användare.
Då kan man samtidigt komma ihåg att för cirka ett halvår sedan, med statistiken då, så sålde Nokia fler telefoner i veckan än vad Apple hade sålt så långt. Så att det säger en hel del om hur långt man har kvar till Nokia som just nu säljer mest telefoner i hela världen. Du glömde också nämna att den här Droid som kommer komma på, vad var det, Verizon, det är en Motorola-telefon för övrigt.
Just det, korrekt. Men någon som inte kommer sälja eller sälja någon mobiltelefon, Jeppe, vilket är det?
Google!
Precis, vilket ger en jävligt skön segway in i ditt ämne, va?
Jag funderar på det. Segway, är inte det när man gör det sådär småsmidigt och fint över sådär med någon schysst koppling?
Ja. Man skriker inte ut att det är just nu en segway. Det...
Alltså, så fort man använt ordet segway i en segway så har man liksom på något sätt misslyckats, tror jag. Men vi har mycket att lära. Vi har tid på oss, vi ska ju syssla med det här ett tag, har vi tänkt. Ja, Google. Det har ju gått rykten om att det ska komma en Google Phone, G-Phone, Jesus Phone, de har kallats allt möjligt. Men så sent som i förra veckan faktiskt, så gick nyhetssajten The Street ut och sa att en Google Phone är på gång, har varit på gång. Den är i princip redan på butikshyllorna. Men det sköts snabbt ner av Android-chefen Andrew Rubin. Som, ja, pang pang. Förra veckan gick ut så att Google har inte som helst några planer på att utveckla egen hårdvara. Punkt. Vi bygger inte hårdvara, vi gör det möjligt för andra att bygga hårdvara. Så sammanfattar han det hela. Google var däremot med och jobbade med designen på den första som kom, HTC G1. Eller Google 1. Ja, den första telefonen med Android helt enkelt. Men i övrigt så har de inga planer på att utveckla, tillverka eller leverera egen hårdvara. Och det är egentligen den enda anledningen att det skulle innebära att Google började konkurrera med sina egna kunder. Och med det menat så menar han alltså alla telefontillverkare som idag stödjer Android helt enkelt. Så sitter ni där och väntar på att Google ska släppa sin egna kickass Android-lur, så kan ni glömma det.
Jag tror det handlar mycket om, som du var inne på det, Jeppe, med G1, den kallades ju för Google Phone. Och jag tror att mycket av informationen försvann där i informationsflödet, så folk trodde att det var en Google-telefon. Precis som du säger där, de var med i designprocessen, och med tanke på att den var så hårt knuten till Google, så var det väl lätt för folk att tro att det var Google som hade gjort den. Men det var det absolut inte.
Nej, precis. Jag vet inte om man kan utveckla det ämnet så mycket mer än att vi sköt ner ett par drömmar här för folk som väntar på den där. Köp en Motorola Droid, vet jag. Eller prova X10 från Sony Ericsson om ni känner er lite adventurous.
Well, let us know how that goes for you. Mm. Vi vill ju veta. Det är ju så vi jobbar.
Har vi någon liten Sony Ericsson-anställd som lyssnar nu och är förbannad på oss, så skicka mobilen som bevisar att vi har fel, så ska vi göra en pudel och säga att vi hade fel.
Träffade inte vi en Sony Ericsson-tekniker på någon fest någon gång nere i Malmö?
Det gjorde vi, och han visade oss den senaste som inte ens fick visas för folk, och den fick vi pilla på. Det var samma skit en gång till.
Ja, den var väl lite sådär, den telefonen.
Lite sådär. Mm.
Ja, nej, där har vi det i alla fall. Jag tycker vi lämnar den mobila världen för ett tag. Vi har ändå spenderat 20 minuter. Det blir veckans special då, helt enkelt. Om Androiden. Och som jag sa tredje gången nu, det är en spännande utveckling. Jag tycker vi släpper det och ger oss vidare i open source-världen till Karmic, eller Karmic Koala. En kolabön, Jesper.
Gött.
Gött är det, och det är Ubuntu som har släppt sin 9.10-version av Ubuntu, eller Ubuntu. Ubuntu behöver jag förmodligen inte förklara för någon av er. Som sagt, vi är rätt teknik-savvy show här, så att vi hänger bara... Vi tror att ni vet vad Ubuntu är. Och vet ni inte det, får ni googla. Den nya versionen heter alltså Karmic Koala, eller Karmic Koala. Stora fokuset här har lagts på att optimera starttiden av operativsystemet, vilket verkar vara lite i ropet av någon anledning. Det känns som alla leverantörer på något sätt försöker, eller operativsystemstillverkare försöker korta ner uppstartstiden. De har även jobbat mycket på ljudramverket, sen ska stödja mer ljudformat och annat. Det är väl för att kanske kunna vara lite mer en mediacenter-tänket där med 7.1 ljud och gud vet allt. Men även bättre stöd för 3G-anslutningar, vilket känns rätt logiskt, just för att man vill ju kanske gärna ha en netbook med Ubuntu. Och då har Ubuntu även släppt en release, en specialbyggd release av 9.10 som heter Ubuntu Netbook Remix. Vad som skiljer den från stora pappa Ubuntu, det vet jag inte. Men lille Ubuntu på något sätt, Netbook Remixen då, ska på något sätt vara mer snäll mot hårdvaran och batteriet och annat. Nytt i den här versionen är även någonting som kallas för Ubuntu One. Det är egentligen en cloud-tjänst, en molntjänst. Du får 2 gig data så du kan backa upp kontakter och ja, backups och lite annat smått och gott. Jeppe, har du provat någon Ubuntu-version? Du känns som killen som har startat det. Tycker att funkar ju, och sen loggat ur igen, va?
Nej, men det är väl en ganska exakt bedömning av min Ubuntu-erfarenhet. Jag har aldrig riktigt... Jag förstår att det finns fler OS än OS 10 och Windows. Jag har däremot ingen som helst nytta av det just idag. Jag har mest, för att jag hade tråkigt en gång, lagt in Ubuntu på en laptop här. Och det startar ju upp snyggt, installerar fint, allting funkar. Och så, ja, vad gör man här? Ska jag surfa lite? Ska jag skriva lite? Ja, det funkar ju lite som i alla andra operativsystem idag. Så visst, det funkar ju fantastiskt. Jag har inget mer att säga om det.
Mm. Nej, men det är väl lite det kanske som gör Ubuntu till en intressant release. Dels, det är helt gratis, det är byggt helt på open source. Det har en väldigt bred kompatibilitet med hårdvara. Så att har du en PC hemma från den här sidan 2000-talet, så är det bara att stoppa i live-skivan. Och det är någonting som väldigt tidigt i Ubuntu-projektet de bestämde sig för. De har egentligen 2 stora saker. Det finns säkert 100 olika stora delar i Ubuntu, men en sak... Releasen ska vara under 697 megabyte eller vad det nu är. Så det får plats på en ISO, en vanlig CD-skiva.
Ja, det är bra jobbat.
Och 2, skivan ska kunna live-botas utan att påverka hårdvaran. Så du kan ladda ner ISO:n via ubuntu.org, bränna ut den på ditt favoritbränningsprogram, skicka in den i din dator och bota upp på den CD-skivan. Och vips, så kommer du helt enkelt köra Ubuntu. Den lägger sig i RAM-minnet och allting. Och som Linux-professorn säger det här också, det som gör det väldigt intressant just med inte bara Ubuntu men även Debian och alla de andra i repositories, alltså program-repositories, att du kan med några små korta kommandon eller bara klick med musen få de senaste versionerna av de programmen som du använder i Ubuntu.
Även plocka ner helt nya program.
Absolut, och vi snackar ju GIMP för grafik, vi snackar ju Pidgin och Skype kanske kommer nu väl till
Ultra side note. Skype källkoden är nu open source för Linux.
Just det. Så att det har alltid egentligen funnits väldigt, väldigt länge i Linux-familjen, just det där med pakethanteraren apt get och de här kommandorna som vi har i Ubuntu som kommer från Debian-familjen tror jag. Och så har vi aptitude tror jag den heter. Skitsamma, det bygger i alla fall på att ett program hanterar alla andra program på din dator så du slipper krånglet med att ladda ner ett program och installera AC. Du skriver bara update och så har du fått ner alla behöver. Mycket intressant. Men det bygger på öppen källkod så kompilerar den och, eller kör färdiga paket. Snyggt, Jeppe. Tänk om det fanns Windows och sånt där.
Ja, tänk om. Jag är alltid förvånad över att de här namnen de döper de här Ubuntu som här Karmic Koala. Det är väl sådana här sjukt interna namn på de här olika releaserna, va?
Ja, de följer någon form av struktur som väldigt få av utvecklarna vet. Vad man vet är att de följer väl djur i alla fall.
Ja, för jag tycker de har inte varit så charmiga de senaste gångerna. För att jag antar att inte de här, de används ju alltid så fort det snackas om nya Ubuntu-releases så ska de här alltid nämnas, även om de kanske inte alltid borde. Jag vet inte, Feisty Phone, Shitty Toilet, Filthy Shoehorn och allt vad de heter. Det är väl inte namn som ska normalt synas i utåt. Det är väl ingen som står i en stor splash när du installerar det.
Nej, nej. Det här är samma som Google med deras pastries för Android-releaserna. Det är någonting för att samla utvecklargruppen runt första versionen, den fjärde releasen av Ubuntu hette Warty Warthog. Sen hade vi Hoary, Hedgehog, Greasy Badger, Dapper Drake, Edgeheft, Feisty Fawn. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Någonting jag kan ge er som en liten rolig liten side note, Jeppe. Vet du varför det är version 9.10?
Nope.
Det släpptes oktober 2009. Versionen innan hette 9.04. För det släpptes i april 2009.
Det har du nog berättat för mig en gång tidigare och så har jag bara inte brytt mig om att komma ihåg det, tyvärr. Men det är jättesmart, man kommer aldrig få slut på nummer, så att säga.
Nej, och det är också att du kan ju snabbt se förvisso om den är 1.0 eller 2.0, så vet jag att 2.0 är bevisligen senare än 1.0. Skitsamma, Ubuntu 9.10 är i alla fall släppt. Karmic Koala. Och vill man vara lite pro så kan man alltid dra hem Sun VirtualBox och dunka in Ubuntu där, så kan du köra Ubuntu i en Windows-miljö. Jag får reda på av Henrik Eatworld, eller Henrik Atworld.
Eatworld.
Eatworld. I chatten att 10.4 kommer att heta Lucid Lynx.
Och då kan man dra slutsatsen att den kommer komma månad 4 2010 med andra ord.
Ja, de följer exakt det här release-schemat nu. April, oktober, april, oktober, april, oktober.
Mm-hmm. Trevligt, trevligt.
Så är det med det, med livet.
Så är det med det. Ska jag gå vidare?
Tycker jag.
Ja. Då är det ju så att det har varit en liten rättegång som har gått emot en gammal god kille som heter Sanford Wallace. Även lite fult kallat Spamford Wallace på nätet. Det är Facebook som har varit och bråkat lite med den här killen Sanford. Som den här killen för övrigt har varit en aktiv spammare sedan 90-talet. Och har sedan dess flera gånger gått ut och sagt att jag har slutat med spam. Jag har slutat med spam. Och sen bara ramlade in spam på sidor. Så sent som förra året så blev han stämd av MySpace. Och dömdes betala 230 miljoner dollar. Det gick inte så bra. Han har inga pengar, säger han. Och så på något sätt så lyckades han få vara kvar ute bland folk. Och nu då så har han spammat loss på Facebook. Han har alltså genom en sån här phishing-meddelanden samlat in användaruppgifter från användare. Och rättegången har då bestämt sig för att, hör du, skälig ersättning för det här till Facebook är $50 per meddelande skickat. Och om man då tänker på hur många meddelanden en spammare brukar skicka innan han får napp, så kan vi räkna ut att det blir en stor summa. 711 miljoner dollar. Mm. Det är en sju helvetes massa pengar, kan vi säga. Och det blir till och med 5 miljarder, blir det va?
Däromkring, jag läste innan till här att Wallace är i personlig bankrutt, så att han har inga pengar att betala.
Inte sen
att han, han har inte 5 miljarder, det kan man väl ganska ja, det är väl ingen, det är ganska lågt odds på det i alla fall.
Han kanske sa, jag håller fortfarande på med avbetalningen till MySpace här, $14 i månaden, jag återkommer när jag är klar med den liksom.
Jag gillar att hans tidigare karriär, nu läser jag innan till här från Wikipedia, så börjar han att sända junk faxes.
Han var före sin tid.
Snacka om att ha valt sin karriär. Och vilket manuellt arbete att spamma fax.
Ja, det är inte gratis att skicka fax heller, så att jag hoppas han gick runt på det. Det måste han gjort om han fick såna möjligheter att sen sitta på interwebbet och skicka staff. I alla fall, han är Spamford här. Han är även föremål för en annan rättslig process där han riskerar fängelse. Det är väl lika bra att vi låser in den här killen så vi slipper sånt här.
Fast, ja. Nu ska jag göra en psykologisk analys på den här killen utan att egentligen veta vem han är. Men han har själv registrerat domänen spamford.com som idag ägs av domainnappers, men det är skitsamma. Han har själv gått ut och sagt att han är king of spam. Och sånt där. Så att det känns som att han har nog förmodligen någon form av störning och sen bara rullat vidare på detta. Så att jag tror inte att det finns något ekonomiskt intresse i att göra detta. Han bara, det här är hans nisch i livet. Det är så här han är känd och han måste göra sig själv aktuell genom att på något sätt fortsätta spamma dem.
Ja.
Tror du om det, Jesper?
Ja, det låter ju så. Men det verkar väl inte som att någon som har varit så publik spammare, han sitter väl inte och döljer det där. Även om han har försökt lura bort folk att han har slutat. Men det är ju samma som 16-åringar som slår sönder saker. De gillar att skryta om det. Liksom.
Men det är något sånt.
Det är så enkelt.
Men vad spammar han? Alltså fick han uppdrag av andra att spamma deras saker? Eller spammade han att 9-11 is a hoax? Eller hoax? Eller vad, ja.
Här skulle jag gärna säga att det förtäljer inte historien. Men jag får nog rätta mig själv och säga att så långt läste jag inte. Nej, det stod faktiskt inte i artikeln här, men han har försökt plocka in användaruppgifter från Facebook-konton förmodligen. Jag vet inte varför man skulle vilja göra det som en... Om du har vinstintresse så finns det väl ingen anledning att göra det, utan det är väl förmodligen någon nästa liten firma som har bett honom göra det i så fall.
Mm. Jag behöver som DJ, står där också.
Förklarar du. Sådana vill jag inte ha i min bransch.
Efter.
Han låter nästan värre än Joel Zimmerman, förlåt.
Precis. Ja, jag tycker vi lämnar spammarna till deras öde och går vidare mot andra brott ute på internet, Jesper.
Låt höra.
Mm. Och du ska inte nämna att det var en snygg segway där på något sätt. Vi hade en stor DDoS mot Mediesverige och i synnerhet Basefarm under förra veckan. Ganska lite nyhet, men intressant för oss som ändå är involverade i Sverige. Med tanke på att prata på svenska så är sannolikheten rätt hög att ni också är svenska som lyssnar. Vad som hände var att under förmiddagen den 29 så var många av Sveriges största tidningar otillgängliga på nätet. Detta på grund av en DDoS, en Distributed Denial of Service Attack mot Basefarm och dess kunder. Stampen-gruppen ingår där som ger ut Göteborgs-Posten, VLT, Bonniers tidskrifter, TV4, Kom hem med mera. Som vanligt, helt enkelt, svenska tidningarna, i synnerhet Aftonbladet och Expressen, börjar skriva hacker-attacken mot Sverige och sånt där. Det handlar absolut inte om någon hacker-attack, utan det är förmodligen ett botnet som har beordrats att attackera någon specifik tidning förmodligen. Det brukar vara så att ja, en DDoS eller en DOS överhuvudtaget, denial of service attack, bygger på att man skickar väldigt många pings eller signaler eller overflows till en specifik server, hundratusentals per sekund, vilket gör att servern blockas ute då. En DDoS är en distributed denial of service attack, vilket innebär att flera datorer skickar 100 000 requests per sekund till samma server och helt enkelt, den går belly up. Men när det handlar om sådana här stora attacker, och nu gör jag måsvingar igen, det handlar inte så mycket om attack kanske, så drar det ner hela nätet. Allting stannar upp, det finns liksom finns inget hopp om liv. Attacker i den här omfattningen är inte helt ovanlig faktiskt. I somras senast så var det en stor attack mot Facebook, Google och Twitter. Och direkt då så gick många tidningar ut och sa att det var en attacken mot internet eller mot etablissemanget då på internet. Det handlar ingenting om det, utan där var faktiskt målet en georgisk bloggare som hade en blogg på blogger.com. Ganska sjuk historia egentligen. Som han var ju kritisk då mot den ryska regeringen som Georg då. Och det var några sidospår på den här tidningen där de misstänkte ryska regeringen och grejer. Det har väl inte så mycket med det att göra. Men någon gjorde en DDoS eller en DOS då mot Google, vilket i sin tur drog ner stora delar av Facebook och Twitter. Värt att nämna är väl att det egentligen bara Twitter som fick problem under den här attacken. Google och Facebook bara, kommer lite mycket trafik därifrån, men det är väl okej.
Eller så Twitter, de har ju problem även när ingen DDoSar dem, så att de är ju alltid grota underdimensionerade serverparkar där. Ja, jag kan förresten bara komplettera här, även polisens hemsida gick ner och då blir det helt plötsligt sån här folkstorm, samhällsinformation, hur gör man om det händer någonting och sånt där, men polisen gick ner i alla fall. Men det kanske på något sätt vägs upp av att Aftonbladet gick ner, det är också en samhällstjänst om den bara går ner, så det kanske tar ut varann.
Ja, precis. Ja, i alla fall Aftonbladet. Vi har väl ingen fläckfri historia med Aftonbladet i den här showen. Vi är inte de största fansen här omkring. Och ironin är väl just att den klarar sig, Aftonbladet då.
Nej! Nej! Ja. Men nästa gång så ska jag köra dubbelt så många. Eller ja, just det.
Vad man gör egentligen för att skydda sig mot en sån här attack är att oftast så kommer då all trafik från ett botnet som finns i Asien eller i USA eller Indien och sånt där. Det är bara att filtrera bort den trafiken, vilket tog Baseform, så företaget som hanterar serverparkerna, en halv dag att lyckas med. Det förvånar mig lite, men de fick ordning på det, och jag läste att senast idag, det är tisdagen den 3/11, så hade de släppt på den spärren för att attacken är officiellt sett över.
Och, så nu är de öppen för nya attacker om ni har något ni vill attackera med.
Precis, go for it. Vi vet ju inte. Jag tror Basefarms talesman, vad han nu heter, tror jag inte Peter någonting, sa någonting i stil med att attacken var riktad mot en av deras kunder, förmodligen en specifik tidning. Varför vet vi inte, och det lär vi inte få reda på heller. Men lite sorl i våra ax- och fläckfria medie-Sverige.
Ja, men det är sånt man får leva med när internet finns omkring.
Typ.
Bredband
behövs för att DDoSa.
Precis. Vad har du för fart hemma, Tommy?
Jag tillhör den klick människor som har det jävligt bra förspänt. Jag har 100 megabit fiber.
Fantastiskt, det är samma som mig.
Ja.
Och det är också det nya målet som regeringen har satt upp. Det är så att IT-minister Åsa Torstensson har skrivit en liten debattartikel på Newsmill. Angående regeringens bredbandsstrategi. Nu kommer inte jag ihåg vem det var, men det var ju någon liten pelle här för en hemsk massa år sedan som tyckte att hela Sverige skulle ha bredband. 100% av Sverige skulle ha bredband på ett år. Eller vad. Han sa något dumt i alla fall, och det var inte alls. Det stämde inte, och han åkte ut. Det nya målet nu, det är att 90% av svenskarna ska ha 100 megabit till år 2020. Och det kanske låter som ett lite mer rimligt mål än tidigare. De siktar även på att 40% av svenska befolkningen ska ha 100 megabit redan till 2015. Och det hela handlar egentligen om att, precis som jag pratade om polisen här innan, att samhällstjänst, det är så mycket idag som händer på nätet. Du kan syssla med så många myndigheter. Mer och mer går över till att du sköter det via internet. Och då är det helt enkelt ett krav att folk har tillgång till internet. Man kan säga att regeringens strategi för bred, eller inte för bredband utan för internetuppkoppling idag är att alla ska ha minst 20 kilobit per sekund. 20 kilobit per sekund är inte så där våldsamt snabbt, så att det känns som de behöver uppgradera den strategin. Och nu är det då alltså att 100 megabit är det nya, 20 kilobit helt enkelt. Så ger det 11 år så ska alla ha 100 megabit, eller i alla fall 90% av svenska befolkningen. Så vi får hoppas att det går som det går. Staten meddelar att de tänker liksom inte slänga in pengar på att ni ska utveckla era kopparlinor eller hur ni nu vill koppla grejerna, utan citat, statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att låta aktörerna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i hela landet. Så de säger, kör hårt så ska vi inte sätta så många käppar i hjulet för er. Så de ber egentligen alla operatörer som levererar bredband att ja, köra hårt helt enkelt. I anslutning till detta ämnet så kommer vi då in på veckans poll. Där vi helt enkelt vill kolla, ja, vi vill känna temperaturen lite på våra lyssnare. Vad har ni för internetuppkoppling där hemma?
Ta tempen.
Ta tempen, precis. Så om ni bara tar det till slashat.se och veckans poll så har ni helt enkelt den enkla frågeställningen. Hur snabb internetuppkoppling har du? Det finns ju massa olika varianter på vilken bredband eller vilken fart man har hemma. Så vi har redan fått dela in det i lite kategorier här. Vi plockar de vanligaste standarderna. 0,5 megabit eller lägre. 2 megabit. 7 megabit. 14 megabit. 24 megabit. 50 megabit. Eller 100 megabit eller högre. Och är det så att ni ligger på någon sån här konstig siffra som 12,4 megabit på någon liten obskyr leverantör, då får ni helt enkelt räkna till närmast. Ligger ni på 12 så kanske ni ska klicka i 14 megabit till exempel. Så ta det som ligger närmast. Sitter ni på 56-modem så får ni väl köra på den 0,5 megabit svaret där. Så får vi se vad vi har våran lyssnarkrets. Ska jag kommer i alla fall lägga ett kryss på 100 megabit.
Ja, och jag kan stoltsera med 100 megabit idag, men nästa tisdag så har jag bara 24 megabit.
Stackare som flyttar ut i skogen.
Mm. Men 24 megabit är Fabian med inte fy skam mitt ute i ödemarkerna. Det är jag, vargar och troll liksom, och 24 megabit.
Jag kan meddela att från chatten undrar om våra hastigheter är faktiska eller teoretiska. I mitt fall har jag har 10 eller 100 megabit ner, 10 upp, och jag får faktiskt 100 megabit ner och lite mer än 10 upp, så att där motsvarar, så länge man har en router som fixar den throughputen så är det inga problem för min del, då toppar jag faktiskt till och med över 10 megabit utåt.
Det kan vara värt att nämna också att det är ett lyxproblem när routerns throughput är låg nog, men om ni någon gång får 100 megabit om ni får tillgång till 100 megabit, så köp en router som stödjer throughputen. De ligger oftast på VDJP 40-50 någonstans, va, i throughput.
Ja, de är lite slarviga i alla fall, så att kan ni verkligen inte nå maxfart, så det första ni ska göra är att koppla in en dator rätt in i ert jack och kolla om ni får någon fart där. Bredbandskollen.se är bra för att kolla hastigheten där. Om du får lägre hastighet genom routern, då är det dags att uppgradera routern. Jag kan säga så här att de som hänger i chatten här och lyssnar live med oss har ju faktiskt fått frågeställningar redan innan programmet, så vi kan lite snabbt säga att det populäraste just nu är 24 megabit tätt följt av 100 megabit. Så att de leder ligan just nu med 31% respektive 25%. Så in där och visa hur snabbt ni surfar, så vet vi det.
Och sen också kan man väl nämna att internettrafik och fart och sånt har ju mycket att göra med routingen och peeringen. Hur du når till slutmålet och sånt där. Så att det är många variabler. Men jag menar, har du 100 megabit att spela på så klarar du det ganska bra på internet. Jag har varit väldigt, väldigt nöjd med mina 100 megabit.
Det kommer behövas sen när OnLive går online. Det där får du ta en liten recap på vad som hände där på den fronten. Det var länge sedan vi snackade om dem.
Ja, jag får läsa på lite. Jag har inte hört någonting. Det skulle vara någon beta ute i somras. Tydligen så var det en stängd beta och jag har inte hört ett jota från gubbarna.
Det är lite som jag misstänkte. Men om du tar det på dina axlar att kolla upp vad som pågår där, så kanske vi kan dra oss vidare i showen.
Linux-professor nämner att det går väldigt fort att chatta på Aftonbladet med 100 megabit. Och det kan ju vara en anledning bara det. Skaffa 100 megabit. Chatta väldigt fort.
Nej. Ja.
Moving right along, och det är väl till mig, och jag ska hålla mig omkring kanske inte just bredbandshastigheter, men hastigheter och i form av FPS, first person shooters. Jeppe.
Oh, det där var en stretch måste jag säga.
Och chatten var så nöjda när jag inte nämnde att du gjorde en snygg segway från ämnet.
Vi borde ha en sorts segway count här. En klunk pilsner för varje segway vi nämner.
Skulle man inte kunna ha en sån här liten barklocka? Ding! Varje gång jag gör en snygg segway.
Jag får skaffa ett soundboard här så vi kan plinga in varje gång det kommer en sån plattityd eller sån tråkig upprepning av någonting. Skitsamma, fortsätt. First person shooter, sa du.
Mm. Vad var din första first person shooter?
Person. oh, du måste tänka bakåt långt innan man börjar dricka öl. Det är svårt på den sidan om det här molnet i mitten. Nej, men det var nog Doom, alternativt Wolfenstein 3D, en av dem. Mm. Det var nog Wolfenstein för min del faktiskt.
Samma Wolfenstein för mig, och bara det att man att man sköt nazister kändes jävligt tufft på något sätt. Varför vet jag inte. Det var bara tufft. Hur som haver.
Det är inte tufft längre, nu är det bara taskigt.
Ja, precis. Ja, jag tänkte säga att det är alltid rätt att skjuta en nazist, men det är det inte. Man ska inte skjuta någon människa. Man ska vara kompisar, man kan förklara för dem att deras ideologiska övertygelse kanske inte är helt rätt. Men man behöver inte skjuta dem för det, eller
vi är rätt långt ifrån ämnet här. Så...
Det är långt... Jag kastar mig tillbaka in i teknikvärlden och berättar för er att Doom Classic nu finns till iPhonen. Interesting. Och det gör ju inte saken sämre att det är den gamla goa John Carmack, duden som startade ID Software och var head engineer, tror jag. Eller head coder, vad kallas för. På första Doom-spelet. Har varit
main
med
dude,
då.
Kan man säga.
En dude. Han kallas lite för urfaden av FPS egentligen. Hela ID Software-historien. Alltså, om du inte vet vad ID Software är, så är det helt okej om du stänger av den här showen just nu. För att då har du inte den geek-credden som kanske behövs för att hänga med på detta. Men vi snackar killarna som gjorde Doom, Quake, hela faderullan.
Han gjorde också Commander Keen. Det ska man inte glömma.
Nej, det är killen som jag sa, urfaden för mycket av detta. Hur som haver, han hade en tass med i utvecklingen av Doom Classic till iPhonen för 70 spänn, vilket är en personlig åsikt här, en liten summa för att återuppleva det fantastiska man minns när man satt i skolans datasal och hade DX, vad är det, 286. Och man hade en turboknapp så gick lite fortare. Vad var det, färg? Ja, skitsamma. Hur som helst. 97 så gjorde ID Software det som de brukar göra med sina gamla releaser. De sa att här har ni källkoden, gör vad ni vill. Så det finns ju en uppsjö med versioner av Doom för jailbreakade iPhones. Men nu är den första officiella, finns då tillgänglig på App Storen. Kontrollen, jag har inte spelat det själv. Jag ska faktiskt ta helgen, kanske inte hela helgen, men i alla fall ladda ner och åsidosätta i alla fall 2 timmar för att återuppleva alla de här minnena och banorna man spelade sig förstörd på eftermiddagarna i skolan.
Här kan jag bidra med lite mervärde. Jag vet exakt hur kontrollen fungerar.
Och, ja, men kör du!
Ja, det är lätt som du inte visste här, så att, ja, men nu äger jag, nu har jag talpinnen här. Mm. Du har alltså ett litet styrkors på skärmen, och istället för som i många andra program på just till iPhonen, så är det inte så att du klickar uppåt för att gå framåt och trycka vänster, utan du tar tag i ett styrkors, sen drar du det framåt för att styra framåt, så att det här korset hänger med och känner av åt vilket håll du går då. Och det verkar funka rätt hyfsat, men trots allt, du har ingen feedback på det, så att jag tror inte på FPS-spel till iPhonen eller iPod Touch riktigt. Det blir inte riktigt så bra som man kanske hade kunnat göra med en vanlig kontroll. Men visst, det är ändå ett kreativt sätt att använda en sån kontroll på. Det får jag säga. Mm.
Det jag såg på YouTube-demovideon, det såg... Framförallt så flöt det jävligt bra på iPhonen. Jag kan lova att den är demad på en 3GS också, måste väl nämnas. Jag tänker på att det är 3D-spel. Men det rullade bra, det såg bra ut. Kontrollen, som du säger Jeppe, den kändes fungerande.
Ja, men man ser också att korset, man tappar korset ibland, och då står man där.
Ja,
med byxorna nere. Även, höll jag på.
Nej, men ja, prova det i alla fall. Som jag skrev i chatten här precis, det är ju inte så att vi köpte Doom på den tiden. Man fick ju några disketter av en kompis med Doom, så att vad fan, de är värda 70 spänn. Tänk på all den glädje det här har skänkt oss. Så att iväg och köp Doom Classic till eran iPhone. Dra fram eran gamla BFG och njut av lite retro gaming. BFG, Jesper.
BFG. Gammal going.
Fucking gun. Är det det? Alltså, jag minns ju Simon the Sorcerer. Mm. Så är det ju en scen där han säger BFG. Oh, you mean the big fucking gun, eller vad han säger.
Mm.
Är det den har någon någonsin verifierat att det är översättningen big fucking gun?
Nej, men vi kan väl dra en Define BFG här på Google, så säger vi att de vet vad som gäller. Big fucking giant var det första svaret man får upp, sen big fucking gun och sen base facility charge, men det verkar ha med något annat att göra.
Hej, Roald Dahl. BFG.
You lost me. Huh?
Big friendly giant, Roald Dahls bok.
Ah.
Läste du inte den som barn?
Jag har sett filmen, tror jag.
Såg operan. Ja, hur som haver. Där har ni i alla fall Doom till en iPhone. Och ja, det profilerar ju iPhonen ytterligare som spelplattform. Vilket kan vara intressant. Faktiskt. Och så finns det någonting som heter Local Multiplayer Mode. Vad det exakt betyder vet jag exakt inte. Men jag lovar att återkomma exakt vad det betyder. Man får med...
Det är väl Bluetooth, precis som de här fyra i rad programmen och så vidare.
Antar. Men spelar man mot varandra då? Eller med varandra? Eller är det cooperative? Eller?
Jag skulle tro att det är mot varandra på något sätt.
Ni får i alla fall 3 episoder i Doom Classic, det vill säga de 3 första i Doom-spelet. Men även den fjärde, Thy Flesh Consumed, vilket är från Ultimate Doom.
Någon Doom. Mitt sista ämne här återknyter väl egentligen till förra veckans diskussion om Waddler, som var det sista vi diskuterade förra veckan. Nu har ju faktiskt dykt upp en liten klient här till Macen. För den som har missat det. Den kräver Intel Mac med minst OS 10.5. Så det bara blir det 10.5. Det är alltså Leopard, tror jag. Det är inte ens en beta faktiskt, utan en alfa egentligen. Men jag har provkört den här på Macen, och i min värld så ser den ut och fungerar precis lika bra som den gör på PC. Eller precis lika dåligt, beroende på hur man vill se det. De släppte ju faktiskt upp lite, släppte in en hemsk massa nya användare på Waddler förra veckan. Och någonstans där så skulle jag på allvar prova att se en film. Men det, där gick jag bet. Då, det var någon sorts overload på servern. Så jag fick faktiskt inte sett min film. Och då gjorde jag det enda rätta och såg en annan film, kan vi säga.
Precis.
Ja.
Jag meddelar att chatten meddelar också här att Mac-versionen installerar en bakgrundsprocess som är ett helvete att få bort, citat här. Och den körs som root, vilket inte är helt genomtänkt i en BSD eller Linux-miljö. Man kan väl skylla på att det är en beta-version eller något. Man ska vara lite Waddler-positiv.
Vi får även i chatten en fråga här om, i och med att Waddler är byggt på Xbox Media Center. Vi har ju faktiskt lovat här att göra en liten genomgång av det där. Eller du lovade att jag skulle göra det.
Så då kör Jesper här nu en halvtimme Xbox Media Center. Take it away!
No. Men jag ska se till att göra det proper, gå igenom och göra en liten feature av hur briljant det här programmet faktiskt är. Men det får bli i ett annat avsnitt helt enkelt.
Vi brukar säga så här att det finns ju de undantagsveckor där vi inte hinner träffas på tisdagen, och då spelar vi in en show i förväg, och att köra en Xbox Media Center special under ett sånt program känns motiverat. Så att, men det kommer, vi lovar. Vi kan inte säga när det kommer.
Men det kommer.
Men det kommer. Jag funderar på att jag ska berätta att det kanske kommer något mer spännande från mig. Ska vi göra det?
Nej.
Nej, men.
Nu har vi gjort en extra schysst cliffhanger där. Mm. Jag tycker vi väntar lite, men jag ger bort för mycket.
Ja, men ni ska ju faktiskt se fram emot showerna, vilket ni förvisso gör ändå, om ni vet vad det handlar om. Men där har vi det i alla fall. Waddler till Mac, och jag kan även meddela att Waddler nu i förra veckan fick sig en liten deal med 2 stora studios, filmstudios. Hade jag varit pro så hade jag ju kollat upp vilka det var. Det har jag inte gjort.
Men pro, det är vi absolut inte. Vi är amateurs i dess bästa version. Och det är ju faktiskt så att de har ju sagt att de har flera stora bolag på gång, och att det ska öka dramatiskt av film i Waddler den närmaste tiden. Jag kan meddela att sen jag installerade Waddler första gången för cirka 4 veckor sedan, så har det inte kommit till en enda film. Den här stackars Alice i Underlandet ligger fortfarande längst upp.
Mm. Ja, det är också någonting jag kan påpeka, att jag tror inte den sorterar efter senaste på något sätt. Att
det ligger newly added visar fortfarande samma 6-7 och vad jag får plats med på skärmen, resultat som från början.
Ja, så länge det är 6 så är det väl okej.
De undrar om det finns porr på chatten här i Waddler. Enda svaret är inte än. Man vet ju inte vilka de är. Jag menar, får de inte tag på Sony, Paramount och Universal så kanske de går på de här.
Det är det Pirate.
Ja, de går på, vad heter han?
Private heter jag, inte Pirate. Private.
Bert Milton och de här killarna, de släpper gärna till.
Det var... Ja. Disney och Paramount var det för övrigt. Och de har kommit ganska långt med diskussionerna med Sony Pictures.
Jag läste en liten rad om det här på en mailinglista vi båda hänger på, som vi kanske ska hålla onämnd. Där de diskuterar Wadley just nu. Och de sa något som var rätt vettigt, som jag tänkte att det där har jag faktiskt inte tänkt på. Men Wadler har släppts lite för tidigt. Man kan liksom inte smyga in den så här som de har gjort i någon sorts låt alla testa vårat ofärdiga program med få filmer. Men anledningen till att Spotify, som inte är någon, på något sätt en succé, men att inte den har kraschat redan, är att den ändå hade en ganska lång period där de redan innan det blev publikt jobbade med stora bolag, såg till att det fanns mycket musik, provkörde klienter tills den funkar och sen släpper någonting som fungerar. Wadler lider ju över risken att om det inte funkar som det ska, om inte filmer tillkommer, så glömmer folk, tröttnar fort och det bara faller bort. Det är inte ovanligt att det gör det idag. Folk har helt enkelt lite för bråttom att få ut sina grejer.
Alltså, jag tror ju stenhårt på att hyra film digitalt är framtiden. Alltså att... Jag lovar att om 10 år eller 5 år så kommer folk skratta åt det faktum att vi gick till en videobutik, en butik med videofilmer, bara för att hyra en film för att ta med sig hem. Och med tanke på den profetian du pratade om innan där, att alla ska ha, vad sa du nu, 100 megabit i 5 år eller vad det var.
2020.
Så tror jag nog på, jag tror på det här, och som du säger, det kanske blir ett nyhetens behag. Hur det än blir, Jesper, så har vi inte tid att prata om det mer nu ändå.
Det har vi absolut inte, utan istället för din cliffhanger som du ville erbjuda där, så kan vi faktiskt påpeka än en gång att vi har vår tävling där du kan hitta på en tagline till oss, se till att den är så sjukt bra att alla röstar på den och du vinner helt enkelt en Adobe Photoshop Elements 8. Du har till måndag midnatt, alltså midnatt mot tisdagen på dig, att ta dig till slashat.se, klicka längst upp i högra hörnet, där har du en liten tävlingsknapp, och föreslå en tagline, och sen så börjar med start från nästa veckas program omröstningen om vilken tagline som är den mest kickassiga, helt enkelt.
Och värt att nämna om priset där, priset kommer från Adobe och adobebloggen.se. Adobebloggen.se är Adobes officiella blogg egentligen. Och det är en Mac eller PC-version du får, med tanke på att vi är pretty much 50-50 i användandet här. Så att den som vinner, vi kommer skicka ett mail och fråga vilken version vill du ha. Och säger du att du vill ha en Mac, ja, då får du en PC av ren jävlighet.
Absolut. Och här någonstans så snor jag någonting som du kom på och sa. Men jag har redan börjat prata om det, så jag fortsätter.
Keep up the good work.
Slashat. Om man inte följer den live så kan du prenumerera på den. Antingen går du in på hemsidan och bara lyssnar på den rakt av, eller så lägger du till den som RSS i din RSS-läsare, eller så prenumererar du på iTunes. På iTunes kan man också recensera sina podcasts. Släng in 1-5 stjärnor och tycka till om vad man tycker om programmet, och även skriva ett par rader. Vi ser gärna att ni gör oss den hjälpen att ta er in där helt enkelt och skriva ett par rader och tycker till. Vi ber er inte maxa 5 stjärnor, fantastiskt, 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 kopiera, klistra in. Skriv vad ni tycker och ge ett betyg som ni tycker är okej, så det händer någonting där helt enkelt. Så folk ser att folk lyssnar på oss, för det gör ni med råge, vill jag meddela.
Absolut, och så Jeppe inne på det här, vi vill inte att bara ni så tycker vi är fantastiska och idylliska på alla möjliga sätt, utan vi vill ha en så ärlig bild som möjligt. Och ska man vara ärlig här, det handlar ju om att vi vill se till att det syns på iTunes, att vi har ett gäng lyssnare och att vi finns och vi är vibrant och vi är med i matchen. Så in och tyck till, vad tycker ni om Slashat? Öppna iTunes, gå och sök på Slashat och så är vi först där. Och så är det bara att klicka in och sen så är det bara att köra hej vilt där omkring.
Jag kan också meddela att varje vecka när avsnitt kommer ut så är vi alltså just nu så populära att vi toppar listan över tech-podcasts.
På iTunes, det är fan inte illa, Jesper.
Fan, inte illa.
Jag trodde inte mina föräldrar om inkuberade mig för 29 år sedan.
Nej, precis.
Då fanns ju inte iTunes.
Nej, det gjorde det inte, det är helt sant. Men det är väl dags att runda av här. Vi behöver gå igenom de klassiska sakerna. Ni kan följa oss på Twitter på twitter.com/slashat. Ni kan hitta... Oj, ursäkta. Ni kan hitta Tommy på twitter.com/TommyNU. Och ni hittar mig på twitter.com/airbase.
Men som Jeppe sa, the mothership, det är slashat.se. Det är där ni hittar pollen, tävlingen, oss, alla andra gamla avsnitt. Und so weiter, und so weiter. Jag tycker vi lägger ner det, Jeppe, för idag. Och det är bara 7 dagar kvar till nästa avsnitt, vi lovar.
Sit tight and we'll be back, så att säga.
Precis.
Så får ni fortsatt en trevlig vecka allihop. Jag heter Jesper.
Och jag heter Tommy, i alla fall än så länge. Ha det gött!
Adjö!
Slasha. Slasha.